Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Hej! Återigen är det klippar Daniels ljuva stämma som kommer till er. Hasse är fortfarande på resande fot och teknikstrulet har hängt med. Mig i alla fall. Denna veckan så rotar vi igen i Patreon-arkivet och vi har hittat Andreas, Mats och Gustav som vi släpper in från värmen i Patreon och ger till er alla. Och jag säger som Hasse brukar göra, ha en trevlig lyssning och ta det försiktigt där ute.
Andreas, tack som tusan. Vilket spännande avsnitt du levererade till Snutsnack.
Ja, men bara trevligt att komma och få delge min version av händelsen.
Ja, vi har ju haft några så, och det är intressant för att jag tror vi har en 4-5 och det är ju, alla kommer ju verkligen, ja, dels liksom geografiskt från olika håll också. Du kom uppe från Vasa, eller nere från Vasagatan kanske man säger. Och någon kom från något annat håll. Och så ser man det verkligen från sin egen synvinkel. Mm. Så det är så himla intressant. När fick du reda på att han var gripen då sen? För det var ju senare sen på kvällen, va?
Ja, precis. Tidsmässigt så vågar jag nog inte, ja. Det har ju gått några timmar in i insatsen, om den är 18 eller 19 eller ja, men sådär. Jag skulle tippa på att det är någonstans där runt tidsmässigt.
Ja.
Men då kliver man in på vår talgrupp och meddelar att man har en person gripen som säger att han har gjort det dessutom, vill jag minnas att man sa.
Ah.
Och det var ju en jävla skön känsla. Det var ju, det kändes som att ja, men lite av en vinst. Att vi har honom liksom.
Jag fattar det. Du beskrev ju också i avsnittet när du kom hem att liksom det var många tankar som flög runt i huvudet och till slut efter en lång stund så kunde du somna. Men jag menar, om det inte hade varit någon gripen kanske det hade varit ännu svårare att komma till ro så att säga.
Ja, faktiskt lite så. Och när jag var på plats så minns jag att jag hade en känsla i början så här: jag ska hitta dig. Nu är det så att nu är det vi som vinner liksom.
Mm.
Och sen när han inte var där så övergick det till en form av ilska. Bara att du har sett vad du har gjort, men du har lämnat platsen dessutom liksom. Så att, och sen så kom beskedet att vi har en gripen. Då blev det som en liten lättnad att ja, gött, nu har vi en åtminstone.
Ja.
Så
det är ju mycket som man kan tänka, eller man ska säga, men jag, när jag var med om grejer som var, jag har aldrig varit med om en sån terrorattentat såklart, men det kan ju vändas ganska många tankar, vad som kunde ha hänt, om jag hade gått dit, om jag hade gjort så, vad hade hänt då och så vidare och så vidare, och det sånt kunde strula till det lite för mig i huvudet sådär, men vänder du också på saker och ting efteråt?
Ja, det gör jag. Jo, men det gör jag. Och den här händelsen har jag vänt på hur många gånger som helst. Och det jag kommer fram till är nog att hade han de facto varit kvar på plats och konfronterat oss lite så som man gjorde i Frankrike framförallt då, så hade vi ju varit enkla måltavlor om han nu hade valt att skjuta ner mot oss när vi kommer där inledningsvis.
Oh.
Och likväl, i och med att vi har en bit springandes upp i folkmassan, så att hitta honom innan han hittar oss, det hade också varit en utmaning. Jag tror inte det hade slutat så som det gjorde den här gången om han nu valt att konfrontera. Likväl som om han hade stått med ett bombbälte på plats istället.
Oh, shit.
Som det tidigare terrordådet liksom på Buggargatan.
Oh.
Så att det är så många om utifall. Oh, så
att, precis.
Ja, så att det gick ju så bra det kunde gå efter omständigheterna får man väl säga, trots allt. Det kunde ha blivit ett mycket, mycket större skadeutfall.
Ja, oh, verkligen.
Även fast det är tragiskt för de som har drabbats, såklart.
Ja, självklart, självklart. Vi pratades ju på telefon lite innan vi började spela in och sådär. Du berättade om ett ärende som också hade liksom berört dig, som jag tänkte att våra patrons ska få höra. Vad var det för case?
Ja, det är ju alltså de flesta casen som man liksom som man har i tankarna. Det är ju de här biljakterna, prejningarna, man griper folk och sådär. Och de liksom, det är ju de roligaste casen vi har, men det som faktiskt har satt sig och etsat sig fast ordentligt hos mig, det är ett ärende där en stackars pojk, jag tror han var 5 år gammal, ramlade ner från 4:e-5:e våningen och dör helt enkelt. Och det sker i stort sett framför ögonen på oss, kan man väl säga.
Oj.
Det som sker är att vi hade nya aspiranter på Norrmalm, och jag och en kollega ska ta de här aspiranterna på en rundtur helt enkelt i Stockholms innerstad. Och det är inte tanken att vi ska åka på några direkta jobb, så möjligtvis att vi tar något som inte är så brådskande, utan de ska få tid för att hitta lite, lokalisera och känna sig hemma. Så. Det som sker är att vi börjar närma oss in mot Vasastan, och sen så går man ut på radion och hör av sig till oss och säger att det låter som en kvinna som skriker från en park. Och skulle ni kunna åka dit och kolla liksom vad det är för någonting? Absolut, det är inga konstigheter, vi åker dit. Och så börjar vi rulla upp på den här gatan, och sen så ser vi att det är lite människor som har stannat till då. Och de tittar på någonting på backen. Så vi kör upp jämsidigt, så jag tittar ut genom fönstret och ser en stackars pojk liggandes på trottoaren. Alldeles blodig. Och det här kvinnoskriket är pappan.
Oj.
Som står i lägenheten och skriker. Så vi gör vad vi kan på plats där.
Lever pojken då?
Nej, det skulle jag nog inte säga, men jag är inte tillräckligt sjukvårdsutbildad för att avgöra, men nej, det fanns inga livstecken, så han blödde kraftigt om huvudet och
jag förstår.
Och sådär. Det finns en vi kommer till en situation där att vi har ju helt nya aspiranter med oss också, sådär, och jag tänker att vi måste få dem på en uppgift, så deras initiala uppgift blir att hantera pappan. Så de får direktiv att ta pappan, sätta er i polisbussen, och sen så börja och liksom forska i vad som har hänt. Och redan här då så är det ju liksom ett ärende där det har berört den väldigt mycket liksom, och man är mitt uppe i det, och det är folk som är och har sett vad som har hänt, och vi måste ha dit ambulans och få hjälp och så. Och sen så tar vi oss upp i lägenheten, för att det gäller ju också att se så att det faktiskt är ett brott det handlar om. Liksom.
Ja, precis.
Vad är det som har hänt? Finns det fler i lägenheten? Så att jag och tror att en kollega till går upp i lägenheten, och vi ser inne i köket då att det finns köttbullar på en stekpanna. Vi ser att han har dukat fram på bordet för att äta, och vi ser en barnstol som står vid fönstret. Och på fönsterbläcket finns 2 barnhänder i smutsen. Och det bekräftar även pappans version då, att så är fallet. Att det har osatt i lägenheten när han ställer upp ett fönster. Om hur mycket vet jag inte. Men för att få ut det här, men grabben väljer då och titta ut genom fönstret. Och det är ju jag minns att redan där så kände jag att det här det är liksom det berörde, det är nästan så att det knöt sig liksom. Man känner att det här är liksom, det är så onödigt, det är så ja, det här ska liksom inte ske för en stackars familj liksom, så. Och sen så hade vi då mamman var inte hemma, hon var på jobbet, hela den här biten, hur gör vi nu? Ska vi man vänta till mamma kommer hem? Ska man åka och möta på arbetsplatsen, ringa arbetsplatsen? Ja, det är mycket liksom taktiskt så som man får ta ställning till. Och sen minns jag även att i det här då, vi pratade lite tidigare om det här med folk som fotar och filmar och sådär. Att man, en i huset väljer faktiskt att lägga upp ett inlägg på Facebook om vad som har hänt.
Du driver?
Nej. Och om det är i samma hus eller huset mitt emot, det minns jag inte. Men det är i alla fall liksom i kvarteret. Vilket gör då att vi står inför den här situationen att mamman då kanske ser detta när hon är på jobbet. Och riskerar då att... ja, med allt vad det innebär liksom. Så att ja, det här var ett ärende som satte sig ganska hårt, för jag minns att när vi lämnar polisiärt därifrån, jag och mina kollegor, så är det helt tyst i bussen. Och sen så jag vet att vi har inte ätit något på hela dagen. Det här skedde nog någonstans när det egentligen skulle ätas. Och tiden hade gått liksom långt över det. Men det fanns liksom ingen... Så här, det var någon som ställde frågan, ska vi äta något? Så bara, nej, det är inte aktuellt. Liksom. Det var ingen som hade någon känsla alls, förutom att det var bara olycka. Liksom. Och det här var ju liksom ganska tidigt i min... karriär, så att, och jag hade inga egna barn så.
Nej, jag tänkte nästa fråga dig hur det läget var där. Ja.
Och jag minns att jag pratade mycket om det här med min fru liksom, och sådär, och det gjorde ont varje gång vi pratade om det sådär. Men hade det varit idag liksom, jag vet i tusan om jag hade kunnat hålla tårarna inne på plats och hur jag hade hanterat det liksom, för det. Min dotter är precis i samma ålder nu. Och jag förstår ju bara vad det skulle innebära för min värld om hon försvann liksom. Så att, ja, det är ett tråkigt ämne, och det är ett case som är tragiskt på många sätt, men det är det som det sitter liksom på längst upp top of mind så fort någon frågar om ett case som liksom man kommer ihåg så.
Läskig, jag är noja, vet du. Jag har ju en dotter nu som är 2 och vi bor på 6:e våningen och har balkong, du vet. Jag är så orolig, jag bara, du får inte vara där själv. Nej, men alltså, och jag har själv blivit höjdrädd liksom i år. Jag vet inte vad det är som har hänt, men det hände så mycket med tiden. Med tiden. Man blir orolig. Jag är mycket oroligare farsa. Jag är nog en lugnare pappa på vissa sätt. Eftersom jag blev pappa då när jag var 23-24. Och så blev jag pappa när jag var 52 igen. Så det är kanske en viss trygghet i vissa bitar. Men sen har jag blivit skithönsig när det gäller andra saker.
Ja, du vet vad som kan ske nu. Liksom. Ja. När man är 22-23 så har man...
Där har du nog facit.
Om det mesta, liksom.
Jag tror du har facit där lite. Man har levt och man har varit med om saker och ting. Ja, ett väldigt tragiskt ärende, Andreas. Men också ärenden som sker liksom ute i landet. Och poliser åker ju på de här jobben när de här tragiska händelserna sker. Och det står sällan i tidningarna. Och det är ändå intressant att få en inblick i vad faktiskt poliser gör. Och det är därför podden finns också. Så stort tack för den... tragiska upplevelser, men ändå viktiga att få höra. Ja, jag tackar dig än en gång. Nu har du varit gäst hos här och mina Patreon-lyssnare också. Stort tack, Andreas, och ett extra tack för att du satte under den där björken och smet undan familjen på din semester.
Jag ser det som lite egen tid.
Ja, vad bra. Stort tack. Ja, ha en fortsatt jättetrevlig semester.
Det ska jag, du också.
Tack.
Ha det gott.
Är det dags för ett nytt kök, badrum, nya garderober eller nya vitvaror? Låt oss på HTH Köksstudio hjälpa er. Med erfaren personal och brett sortiment guidar vi er hela vägen till färdigt resultat. Dela upp er betalning räntefritt upp till 36 månader. HTH Kök, det kallar vi kökskärlek som håller.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Stort tack för att du var med i ett avsnitt av Snutsnack.
Tack själv, tack själv.
Det blev ju väldigt intressant och jag bara kände så här nu, de på, som håller i producerar det här, de bara håll ner tiden. Skulle kunna sitta liksom och prata om när du var livvakt väldigt, väldigt länge. Men vad kul, vi fick en inblick i lite det här uttagningarna och lite vad du fick göra, testa din aggression och och så vidare och så vidare. Och det är lite kul eftersom jag faktiskt har gjort liknande och inte kom igen. De sa till mig, vi söker en betydligt mer avvaktande personlighet.
Okej, okay. Ja, det kanske stämmer. Man vet inte riktigt.
När det där hade landat så det är klart att det stämde. De är ju... Men det man märkte var att psykologen där, hon var inte där för att liksom, hon var inte min polare. Alltså hon hade ju en annan uppdragsgivare och ville ta ut dem som hon tyckte var lämpligast. Ja. Och nu i det här fallet så var inte jag det. Men det är tungt att få, det vet ju alla som söker ett jobb och så vill man väldigt gärna ha det.
Jo.
Och så får man inte, och så får man gå därifrån med svansen mellan benen.
Ja, men man behöver inte vara en dålig människa för det.
Eller hur, men det kan ta en tid att få smälta det bara.
Så är det.
Jag tror att det är det här med vind, du sa det här med tävling. Det är ju såklart inte en tävling.
Nej.
Men om man är då ett gäng som söker samtidigt, för så var det för mig, då var vi några som hade sökt. Och några blev ju livvakter och kom in på utbildning och några blev det inte. Nej. Då är det ju roligare att vara med de som fick gå vidare.
Så är det. Du, men det gick bra för dig också.
Ja, ja.
Fall ju. Men jag förstår vad du menar.
Men och nu jobbar ju du jobbar ju på den privata sidan. Yes. Du jobbar också med säkerhet som du berättade.
Ja.
Och vad är säkerhet? Du var ju inne och nämnde lite, det lite grann. Men du sa att det man kan göra statligt kan man också göra privat.
Privat. Mm.
Hur ser det ut idag på den privata sidan? Så att utomlands så ser man det mer att man gör liknande jobb då, som till exempel Säpo gör så att säga, med underrättelseverksamhet. Men hur ser det ut i Sverige idag?
Ja, alltså i Sverige idag... Så börjar vi få, dels har vi ju ganska många säkerhetskonsultsbolag. Men idag, i min bild i alla fall, att det inte är lika vanligt. Förut var det liksom, när det här drogs igång för många år sedan, de första säkerhetskonsultsbolagen, så var det ju personer från NI eller de militära specialförbanden ofta som startade upp det här och jobbade. Idag tror jag att det finns så många säkerhetsutbildningar idag så att det är liksom fler icke-poliser kanske som jobbar också med säkerhet. Det är bredare. Men marknaden har ju exploderat, det skulle jag säga.
Men är det en fördel att ha jobbat som polis? Om du skulle rekrytera någon som har gått en säkerhetsutbildning eller någon som kanske har jobbat som livvakt eller jobbat som källdrivare eller något sånt där inom säkerhetspolisen. Det är klart, det kanske väger...
Ja, alltså vår liksom affärs... modell, eller det vi säljer, det är att vi vill sälja på spets. Alltså vi vill sälja spetskompetens, just att vi har den här bakgrunden, både jag och min kollega från säkerhets- och underrättelsetjänsten. Och utomlands så är ju det, tror jag, mer liksom, det är värt mer att ha den erfarenheten än i Sverige.
Ah, okay.
Alltså, om jag ska raljera lite, så i Sverige kanske man inte förstår om man äter, att liksom jag köper en hamburgare från McDonald's. Det betalar jag så här mycket för. Men det finns en annan hamburgare också på liksom, Petters restaurang i Hornstull. Där, liksom. Den kostar så här. Alltså, det är inte samma hamburgare.
Nej.
Men de kostar olika mycket. Det är svårt att förklara. Varför ska vi betala mer för dig, Mats, för din bakgrundskontroll.
Mm.
Men jag får ju reda på allt det här.
Just det.
Liksom, än den här billiga bakgrundskontrollen. Det är en förklaring. Det är svårare, upplever jag, för vi jobbar ju mycket utlandet.
Mm.
Enklare att förklara det utlandet. Där fattar man liksom att betalar jag mer, då får jag också bättre grejer. Mm. Nu raljerar jag, men...
Ja. Nej, men vi skämtade lite om det innan, ja. Om att betala mer och mindre för saker och ting. Och det är väl sällan man vill köpa det billigaste produkten.
Nej.
Sen så när man kommer upp och så köper man kanske inte alltid den absolut dyraste.
Nej.
Men man vill gärna ha det av en annan anledning. Och då,
precis.
Det finns ju anledning till varför saker och ting är dyrare.
Sen är vi i Sverige också så otroligt bortskämda med att all information är så tillgänglig här. Jag menar, du kan ju få reda på rätt mycket själv faktiskt.
Mm.
Genom de här liksom, slagningarna bara på Google.
Mm.
Eller alla de här Niro, Hitta och du vet de här.
Mm.
Det står ju ändå ganska mycket, tycker du, som du kan ta del av. Utomlands är det ju inte så.
Nej.
Där kan ju bostadsadressen vara liksom information som är helt omöjlig att få tag på.
Okej.
I Europa till exempel, det är ju inte jättesvårt att få ut information.
Mm.
Och då krävs det personer med väldigt bra kontakter som kan liksom få ut de här.
Ja,
så att det är annorlunda. En bakgrundskontroll som någon i Sverige betalar peanuts för liksom, är ganska dyr utomlands, för det krävs så mycket mer jobb.
Mm. Generellt sett. Det skiljer sig mycket åt. Ibland kan man se bara som min mamma är ju från Tyskland, bara att förflytta sig, vilket ju inte är så långt att bege sig till Tyskland, men sådana enkla skillnader kan man tycka, det går knappt att åka en taxi i Tyskland med kort.
Nej.
Man tänker, vad är det på 1800-talet eller?
Ja,
precis. Och i Sverige är vi väldigt bra på de här digitala lösningarna, vi har Swish och så vidare.
Mm. Offentlighetsprincipen.
Ja. Så det,
det är skillnad.
Man behöver inte bege sig så långt för att det ska kännas lite annorlunda.
Absolut inte.
Nej.
Det är nästan bara att i Danmark så är det ju.
Ja, ta en starköl på lunchen.
Ja, exakt. En gammal dansk på flyget dit fick man ju förr. Det får man inte längre.
Men du berättade den här historien som satt kvar i ditt minne som var också återkommit, får man ju lov att säga, i podden, just det här med död och lämnade dödsbud och sånt där. Det sätter sig, det gör det. Men vi nämnde ju det precis innan vi avslutade avsnittet där, att om headlines, det var något som stod på rubrikerna, och då är man ju lite nyfiken. Vad var det som var ute på löpsedlarna?
Det första gången jag har sett mig själv på Aftonbladets löpsedel på nätet när jag vaknade upp morgonen.
Ja, vad var det då?
Det var under min tid, jag var livvakt och jag hade en skyddsperson som han var inte alltid omtyckt av allmänheten, så ska man kunna säga. Och vi var, det här på sommaren, och vi befann oss nere i Halmstad. Och det här berättar jag enkom för att det här är ju känt då, dels genom media och dels genom att det blev rättegång. Och då är ju, som ni vet, ett förundersökningsprotokoll offentligt, så att det här är ju del information som finns tillgängligt.
Mm.
Vi kliver in på den här krogen i Halmstad och sommarkväll, och det är väl, klockan är väl, jag kommer inte ihåg, men det är sent i alla fall på kvällen. Det är ganska lugnt där och då. Ingen gör någon större notis om att vi kommer eller att han kommer, skyddspersonen.
Mm. Mm.
Och jag och min kollega, vi har försökt kolla ganska låg profil för att inte väcka uppmärksamhet, helt enkelt. Och sen så vet vi att dagen efter ska spelas fotboll i Falkenberg. Jag tror AIK som skulle möta Falkenberg då. Och då kliver in ett gäng på den här krogen när vi är där, som jag ska kunna härleda till fotbollssupportrar.
Mm.
Helt enkelt.
Modest uttryckt.
Ja, det var inte de hårdaste grabbarna i AIK. Det kunde jag konstatera.
Okay.
Men det var väl en annan supportergruppering.
Mm, okay. Mm.
Var det. Och de kliver in där. Och de syns och hörs liksom. Och det är stissigt redan från början. Det är det. Och man ser liksom att det här är problem nu och som kommer. Och det här nu går det ganska fort, annars hade vi ju bara dragit liksom.
Och hur många livvakter var ni då?
Vi var två.
Ni var två stycken.
Ja, och min kollega.
Fick ni båda liksom den här viben att nu kanske är läge? Och...
Ja, vi såg att det var lite trouble där. Nu går det sen ganska fort. Det är inte så att liksom vi hinner bara dra, för så var det inte. Utan, för det kan man heller inte göra, bara, liksom, bara nej, för att det är lite småstök. Nej, vi är ändå på en krog. Så att...
Och det styr väl också din, objektet, så att säga, din skyddsperson. Vill han vara kvar eller vill han gå? Och...
Absolut, till en viss gräns.
Exakt, ja. Mm.
Sen går det ganska fort att de här personerna, då, det här gänget, ser honom. Och då kan man ju tänka, det finns ju två reaktioner. Antingen är man liksom, tycker man det är roligt, det är som en kändis och ja, tjena tjena. Eller så är det tvärtom. I det här fallet så börjar vi förstå ganska snabbt att här var det nog tvärtom. Mm. Och de omringar oss helt enkelt. Och då har vi bardisken i ryggen liksom, och utgången, och då slår en ring liksom runt. Så här. Mm.
Det är en obra känsla.
Ja, det var en obra känsla. Och sen började det komma någon form av visselsignaler mellan dem. Så tecken liksom. Och sen alltså direkt så går han som man har sett, det liksom ledaren av det gänget. Han kommer fram till skyddspersonen och vi står ju nära också. Och just där och då tror jag inte de fattade riktigt vilka vi var heller.
Ah, okej. Okay. Ursäkta att jag bryter det, men min bild då, lite fördomsfullt av livvakt, är ju att man har en snygg, man ser ut som de i suits liksom.
Ja, just det.
Alltid snygg kostym och så har man sin pin där.
Ja.
Men hur är ni klädda då när ni är på det här stället då, ni som är livvakter?
Ja, jag hade jag tror jag hade en kortärmad skjorta med piket, tröja under liksom, och jeans. Ja. Jumpadojor.
Så kunde ha varit en gäst liksom.
Innan. Ja, och tänka att det är ganska mörkt här också.
Ja.
Så att liksom, och vi hade ju inga synliga luftslangar i öronen eller liksom. Nej, så.
Så inga sådana hörsnäckor och inga.
Nej, inte så som syndes.
Nej.
Och liksom den här bulkigheten som blir av utrustning och sånt. Det var ju mörkt som sagt och, och de var ju brusade så att. Och så ganska snabbt där så drar han upp en telefon och vill liksom ta en selfie med skyddspersonen. Och det fortfarande är lite oklart faktiskt om det här är det friend or foe, så att säga.
Ja, jag fattar.
För att det, många vill ju ta selfies.
Det är svårt läge för en livvakt också. Där.
Svårt läge, svårt läge. Och skyddspersonen också. Han, jag menar, man ska ju ställa upp på selfies som politiker. Så är det ju bara. Men istället liksom för att det blir en frivillig selfie så blir det en form av tvångsselfie. Den här personen liksom drar ett grepp med sin arm runt halsen på skyddspersonen och klämmer åt och liksom trycker till. Och då fattar vi att nu är det ju så att vi går in då och trycker bort honom. Den här personen då. Och då blir det ju mycket dålig stämning, mycket fort. Kan jag säga.
Okay.
Och de är väl en 10-15 pers och vi två. Så att vi, min kollega drar ju skyddspersonen liksom mot utgången och jag får liksom hela som en front framför mig med en, och det är en upplopp. Det blir ett våldsamt upplopp helt enkelt. Blir det.
Shit, vad tänker du där?
Ja, att vi måste härifrån liksom. Jag måste hålla de här stången nu bara så att liksom, vi kommer ut härifrån. I det här läget så har jag liksom dragit batong och pepparspray liksom håller, så att då fattar jag att jag är polis. Och en av de här kan ju inte riktigt hålla sig heller, så han måste ju fram. Vilket då slutar jag att han får en liksom dusch med pepparspray i ansiktet. Och det tror jag är det sista jag gör innan jag liksom drar därifrån bara. Då vet jag att de, min kollega har försvunnit redan med.
Så han är safe personen. Då?
Han är safe, personen, ja. Och sen kommer Halmstadpolisen och liksom tar hand om det där sen. Tio bilar typ. Och gick in på den här krogen och då är vi... Ja, då satt vi i någon polisbuss där och började lämna uppgifter.
Det var ju verkligen för att man hör ju mycket. Det, vi har ju alltid, inom polisen finns ju alltid lite, man retas ju lite mellan olika enheter och sådär. Och man kallar trafikpoliser för beväpnade lapppoliser och så vidare och så vidare.
Och det stämmer ju.
Livvakter brukar man ju kalla för världens dyraste barnvakt. Men här så... Det är ju ett exempel på att du verkligen får liksom agera då efter den utbildningen som du berättade om i avsnittet.
Absolut. Sen har, alla poliser har varit i den situationen, kanske om man har varit på en fotbollskommendering eller ett våldsamt upplopp i liksom någon förort. Så, det är inte unikt. Liksom.
Nej.
Det som blir unikt i det här fallet är ju att att en sån här incident, bara för att det är då en känd politiker, uppmärksammas då med första tiden i Aftonbladet dagen efter. Så jag vaknar och tittar då, och ser jag mig själv. Så här suddig bild som någon då absolut ska ha tagit liksom, när jag står där.
Men så fick en peng från Aftonbladet för att man hade tagit den där bilden också.
Och jag kan säga varenda, ursäkta mig, jävla ord som står i artikeln är ju bara sånt ljug.
Ja, det är så. Mm. Inget stämde.
Inget stämde, det står att jag hade löpt amok. Nej, jag hade löpt amok där inne. Jag var helt galen. Jag hade sprayat pepparspray överallt. Såklart också var en kvinna som hade fått pepparspray och fått andas in lite pepparspray, som mådde oerhört dåligt över det här. Nej, jag, du vet, ingenting stämde. Så att,
Men uppgiften löstes, skyddspersonen kom undan, blev inte skadad.
Absolut, absolut.
Och du berättade att det här var en skyddsperson då, som inte var så speciellt omtyckt i alla läger. Mm. Hur mycket brydde du dig som livvakt om skyddspersonens åsikter? Eller?
Ingenting. Alltså, jag är statlig tjänsteman. Jag har ett tydligt uppdrag liksom, som jag ska göra. Och jag skyddar demokratin och han var en del av demokratin. Alltså jag mitt jobb. Mm. Jag kan inte värdera någonting, utan så är det. Utan det handlar om att skydda en person, och då gör man det. Mm. Som självklart. Sen vill jag säga alla, med alla skyddspersoner jag har träffat någonsin har alltid varit supertrevliga mot mig. Mm. Liksom. Så att det är de alltid.
Hur gick det i rättegången? Kommer du ihåg det, vad som hände?
Ja, den här personen dömdes faktiskt för ofredande. Mm. Hur han, som drog halsgreppet där.
Just det.
Sen, jag tror inte vi drev liksom inte på det här med upplopp eller vad som upplopp, utan vi var rätt nöjda, vi slapp vittna. Så det var ganska skönt.
Ja, just det.
Det var skönt.
Intressant, spännande. Jag fick veta att du har varit på första sidan också.
Ja, på nätupplagen.
ja, men ändå. Hade det inte funnits nätet så hade det ju varit på papperstidningen.
Ja, exakt.
Jätteintressant och jättekul att du kunde dela med dig av den här unika historien, får man ändå säga, till mina patrons som stöttar upp podden lite extra. Mats, jag bugar och bockar, jag lyfter på hatten. Superkul att ha dig som gäst.
Ja, tack för att du kom med.
Jätteroligt. Det var det lilla.
Den har fraktat familjer, hantverkare och äventyrare i generationer. Alltid med ett leende och genom ur och skur. Nu är den tillbaka. Kom in och upplev 100% elektriska ID Buzz Cargo redan idag. Välkommen till din bil, Volkswagen Transportbilar, Göteborg, Sisjön, Backa eller Kungsbacka.
Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Gustav, stort tack att du var med i ett avsnitt av Snutsnack.
Tack själv, tack för att du fick komma.
Ja, det var det lilla. Det var ju intressant, för det var ju faktiskt lite... Jag fick ju skriva där lite med dina chefer och mejla och berätta vad jag skulle fråga och sådana saker. Så det var ju lite intressant, men du fick tillåtelse i alla fall att vara med.
Ja, men det gjorde jag till sist. Men de är väldigt beskyddande, eller vad man ska säga.
Ja. Nej, men precis, och det kanske är ett litet tecken på poliser generellt har väl varit lite skeptiska mot journalister och sådär.
Sen kanske det var det min chef lite. Nämnde för mig i alla fall.
Ja, och sen när jag skrev då att jag är ju inte journalist utan för detta polis och vill bara egentligen är nyfiken på hur det ser ut i Danmark och att jag intervjuar om vad man har varit med om och sådär, så verkar det inte vara något problem.
Nej, de verkar väldigt nyfikna allihopa faktiskt.
Mm.
Tycker jag.
Kul. Du nämnde i avsnittet om det här caset på bron. Var det när du precis var färdig eller vad hände där?
Nej, efter 3 månader i övervakningsgruppen så blev jag tillfrågad om jag ville ut och jobba vid gränsen. Mm. Och Danmark hade ju gränskontroll mot Sverige på grund av corona.
Just det.
Och det tackar jag ja till. Och jag var där ute i 7 månader ungefär. Och det var jag på bron, ja, och det var ju väldigt många avvisningar och så här. Och jag gick väl mer och mindre och väntade på att bli kallad rasist eller något annat. Och det gick faktiskt väldigt länge, men till sist så kom den.
Ja, det var så. Mm.
Ja, ja, och det var då några 2 kvinnor från Malmö. Och de stod bara och skrek och hade sig. Och, men de gick liksom aldrig över den här fina gränsen med och prata fult liksom, utan det var bara jävla rasist liksom. Men det var aldrig något sånt här jävla horung eller...
I vilket sammanhang så tyckte de att du var rasist då? Varför kallar de dig för det? Du släppte inte in dem eller?
Jag släppte inte in dem, nej. Och vi hade sån här stickprovskontroll, så alla blev inte... Så det var ju bilar som åkte förbi och fick åka in i Danmark liksom.
Ja, jag fattar.
Får man ju stå och förklara. Ja, men ju fortare ni kör härifrån, ju fortare kan jag ta in en annan bil. Liksom. Så det är bara tråkigt för er. Liksom. Det var inte...
Men vad var anledningen till att de inte blev insläppta då?
De hade inget coronatest.
Okej. Okay. Ja, jag förstår.
Men det var i alla fall inte det caset jag ville prata om. Jag har ett
annat. Jag fattar. Ja, låt höra.
Vi står en måndagsmorgon och sånt här, och så stoppar väldigt många bilar den morgonen.
Mm.
Och så får jag en tysk registrerad bil med 2 rumäner i. En man och en kvinna i 40-45 års ålder. Mm. Olika efternamn. Och det klingar till i mobilen när jag söker på mannens pass.
Mm.
Helt precis vad det var, det kommer jag inte ihåg. Men jag går i alla fall in där inne till en annan kollega för att prata med han. Jag vill minnas att det stod att tyskarna ville ha reda på hans bostadsadress.
Okej.
Okay. Mm. Jag tyckte det var väldigt märkligt. Så vi ringer vår vakthavande och ger han liksom personnumret. Och då säger vakthavande, ja men är du säker på att det inte är den här mannen? Och ger oss då ett annat personnummer, men med samma bild och stort sett samma personnummer, bara olika 4 sista siffror. Som då är bokstäver för att han är utlänning.
Just det.
Ja men det är det här passet han har gett mig. Liksom. Ja men... Ja, så vi går ut och frågar han liksom, och den här andra mannen som vår vakthavande gör personnummer på, det är samma efternamn som på kvinnan i bilen.
Aha.
Så vi går ut och pratar med han och han säger att det är min tvillingbror och så här. Okej, ja men var är han då? Var har ni varit? Var ska ni? Nej, vi har varit i Rumänien, vi ska tillbaka till Tyskland, han är där. Och det är då pekar han på kvinnan och säger det är hennes man. Ja, okej. Okay. Har du någon bild på dig och din bror tillsammans? Nej, det hade han inte, för de var inte goda vänner liksom.
Nej, okej.
Okay. Ja, men du sitter här med hans fru i bilen och ska åka från Rumänien upp genom Sverige, genom Danmark och ner till Tyskland. Ja, exakt så. Okej, okay. Det visar sig då att hans pass är falsk. Så, och han är efterlyst på Fyn med en av öarna i Danmark för inbrott. Så han blir gripen och där kommer en patrull och hämtar han och så vidare. Så vi står kvar med den här kvinnan och den tyskregistrerade bilen. Och hon har inte... Hon kan inte resa in i Danmark, hon har ingen coronatest eller vad det var hon skulle ha.
Ja, okay.
Så vi ringer svenska polisen och säger att vi kommer med henne och bilen. Ja just, säger hon. Och hon har inget körkort, så hon kan inte själv svara tillbaka. Så jag får köra den här tyskregistrerade bilen tillbaka till Sverige och så tar en kollega med henne i bilen. Och vi kommer till Sverige och vi pratar då med en svensk polis som bara skannar hennes pass, för så har de gjort det och de hittar inte heller någonting på henne. Sen säger de till oss att bara kör bort henne på vid nästa avfart. Liksom. Så där är toaletter och parkering och sånt, så får hon lösa det.
Mm.
Ja, okej, men visst. Det kan väl göra. Så ja, det gör vi. Jag åker hem och tillbaka till bron och fortsätter på gränskontroll. Och cirka 2 timmar efter blev vi uppringda av en kollega i byn.
Mm.
Som frågar om det är oss, som, vi som har tagit den här mannen. Mm. Ja, visst, säger vi. Och så frågar han efter kvinnan. Ja, nej, men det var ju ingenting på henne, så vi har kört henne tillbaka till Sverige. Jaha. Ja, men då har det varit något fel i uppdateringen där, för hon är också efterlyst.
Ah,
aktans. Ja, det var ju fan liksom. Ja, man kunde få 2 flugor i en smäll, men det gick så inte.
Hon var i Sverige. Var hon också efterlyft för några inbrott och grejer, eller?
Ja, men det, de jobbar ihop, de två liksom.
Mm. Och den här tvillingbrorsan, han existerade inte?
Nej, det var...
Nej, det var bara...
Ja.
Är det inte intressant ibland när man... Man kan ju inte säga att man vet ibland, men man, den känslan som man får så kan ju vara väldigt rätt. Och när man har jobbat ett tag som polis så får man ju en känsla av när folk ljuger. En del är ju väldigt bra på att ljuga, då kanske man inte får känslan lite enkelt, men en del är ju väldigt dåliga på att ljuga och de trasslar in sig och sådär.
Ja,
men så finns det alltid någon, det finns ju alltid någon procent att det ändå kan, ändå mest liksom konstiga saker kan stämma.
Absolut.
Alltså det kanske kunde ha funnits liksom en tvillingbrorsa, men i det här fallet så kan jag, hur kände du själv när han drog det här om sin brorsa? Trodde du på honom då, eller hade du en känsla att nej, det stämmer
inte? Inte ett dugg. Varför skulle han sitta där med hans fru? Och de hade varit hemma på någon familjegrej i Rumänien och tvillingbrorsan är kvar i Tyskland. Nej,
det lät avancerad. Att man inte ens har en enda bild på sin tvillingbrorsa i mobilen. Hur när man har liksom fotoalbumet med sig nu för tiden. Så det verkar också lite märkligt.
Ja, men precis. Och det var sådana här, du vet, även när han hade i ansiktet och sånt var exakt likadana på båda bilder. Nej.
Just det. Kan ni också i Danmark identifiera folk via ärr och tatueringar och sådär, om de inte har ett giltigt legitimation på sig? Vet du det?
Vet jag faktiskt inte.
Nej, för det kan man ju göra i Sverige då. Om man säger så här, ja men du är misstänkt för brott och så har du någon lägg. Nej, ingen lägg på mig. Och då frågar man om de är daktade eller daktoloskoperade som det heter. Och då är det när man blir fotad och så kollar man så då noterar man ju då om till exempel är höger kind, drake, tatuering vänster överarm. Om man har liksom 3 eller 4 sådana här kännetecken så anses man som identifierad.
Ja, men det tror jag säkert vi har. Ingenting jag så har riktigt har tänkt på. Man får ju ett personnummer och sen så har de gjort någonting. Så de har varit med inne så är det ju bilder och sånt på dem.
Mm. Precis. Så,
ja, det ja. Vet jag. Men i alla fall, Hasse, så åker jag ju hem där 7 timmar senare.
Jaha.
Jag åker in om den här rastplatsen för att titta om hon sitter kvar.
Efter att ha slutat jobba?
Efter att ha slutat jobba. Varför ser hon det då? Hon sitter kvar i bilen och styrar allt ingenting.
Ja, hon gjorde det?
Hon gjorde det. Så jag ringer min vakthavande 7-8 gånger. Men han svarar inte. Då får det vara. Då slapp hon denna gången.
Ja, så hon kom. Men hade ni kunnat... Ja, ni hade kunnat ringa då till svenska polisen då som fick...
Nu har jag ingen aning om hur utlämningsreglerna är och så här. Utan det var bara... Jag tänkte, du vet, jag ringer till vakthavande och sen så får han sköta det med...
Ja, då vet han vad som ska göras.
Ja, liksom, så får de lösa det.
det där är ju alltid en fördel med att ha en vakthavande i tjänst liksom, även sen om man jobbar som politibekänt liksom, att när det är något case så kan man alltid ringa och bolla med en erfaren, ett erfarent vakthavande befäl.
Ja, absolut.
Och jag vet inte, men de sitter ju kanske på lite andra möjligheter att fatta beslut kanske än vad en enskild polisman gör. Men när ni visiterar, vi har pratat lite om de här visitationszonerna, men när ni visiterar någon, det beslutet, kan du ta det som, vi säger att du, kan man ta det som polisbekänt liksom på stan? Om man misstänker att någon har narkotika på sig till exempel, eller måste man ha ett beslut från högre instans?
Alltså, det är ju skillnad på en vanlig visitation och visitationszoner.
Ja, okej.
Okay. För att införa en visitationszon så är det helt uppe på inspektörnivå. Det är jättehögt.
Okej. Okay. Okay.
Men det här, liksom, har vi sett någon ja, du vet, byta grejer mellan händerna och sånt, så är det en viss misstankegrad. Och då är det ju klart, då får vi ju ta beslutet själv.
Ja, då får ni ta det själva.
Mm. Ja, absolut. Det är väl någorlunda samma regler i Sverige.
Mm. Ja, men precis. Det är någorlunda samma. Jaha, men då kanske det blir knarket för dig sen då. Men när är du klar, om allt går som det ska då, när är du färdig bekänt?
Ja, ska vi se. Jag börjar i maj, sen är det 5 månader skola, kommer ut i oktober, sen är det 11 månader i praktik. Vad är vi då? Då är vi i september 23.
Mm, just det.
September 23 och sen 6 månader fram där till på skola. Vad blir det? Mars 24.
Då tycker jag vi hörs igen. Men vi kan väl höras, vi hörs efter, så du får jobba ett litet tag där och röja runt lite i Danmark eller och i Köpenhamn liksom, så du får några såna bekänt case.
Absolut.
Ja.
Ja,
men grymt kul, Gustav. Stort tack. Tack för att du hörde av dig. Det var ju faktiskt du som hörde av dig till mig. Det var ju, blev ju väldigt intressant här tycker jag. Så, och jäklar, nu är det något fyrverkeri bakom mig, hör du det?
Ja, det gör jag.
Det kanske är tecknet på att vi ska runda av.
Ja,
men du, jag lyfter på min imaginära politihatt och säger stort tack. Mangetack, säger man det? Säger man det? Mangetack.
Ja, livsigt. Mangetack.
Tack, Gustav.
Tusen tack.
Tack för att du lyssnade på Snutsnack. Nu är dagens avsnitt över, men det kommer ju såklart ett nytt i nästa. Stöd gärna podden, bli Patreon, ta del av massa spännande bonusmaterial. patreon.com/snutsnack. Vi hörs nästa vecka, hoppas jag. Ha det fint. Hej då!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack, Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.